Hör ni vad trevligt att se er här. Det är alltså jul snart, det har vi redan hört. Och det håller vi med om. Vad säger julen åt oss? Den säger sig allt möjligt. Och vi har alla möjliga så att säga, associationer. Beroende på vår bakgrund, vår familj, vår ålder och så vidare. Så har vi lite olika saker som vi börjar tänka på. Men för mig just idag så är det en sak som är det kanske viktigaste. Det är det. Att julen påminner mig om att Gud handlar i historien och han förverkligar sin plan. Det är en del av julens budskap faktiskt. Gud handlar i historien. Han har gjort det förr. Han gjorde det den första julen och han fortsätter med det hela tiden. Han handlar i historien också idag. Och han förverkligar sin plan. Och det där är väldigt viktigt att veta om man är en kristen. Att Gud har inte övergett jorden. Gud har inte övergett mänskligheten. Och Gud har inte övergett dig och mig. Ibland när vi läser nyheterna så här kan man få den känslan av att världen är övergiven av Gud. För det händer så mycket ont. Men samtidigt som vi läser andra sortens nyheter så vet vi att massor av människor söker sig till Herren. Finner Jesus och upptäcker att han är här, mitt i vår värld. Och han kommer mig nära. Det här är vad julen är för mig. Gud handlar i historien och han fortsätter med sin plan. Det var det han gjorde när Jesus kom. Och ni vet, det var ingen nyhet egentligen. Det hade faktiskt profeten Jesaja skriver den på 700-talet före Kristus. 700 år före Kristus kom till jorden så börjar man tala om att en delning skulle uppstå ur Isais rot. Och vad är nu delning? Ika, vad är delning för någonting? Det vet jag naturligtvis inte. Det är jättebra. Då har jag ju förberett mig. Jag har alldeles rätt att förklara vad ordet delning. Därför det är ett centralt ord. Det finns till och med i vissa sånger, julsånger som vi sjunger kan man få höra om delning. Små delningar talar man om när jag var liten tror jag. Anne, hänger du med? Delning är inte något märkvärdigt, det är ett gammalt ord som egentligen betyder rotskott. Men det betyder också barn. Det finns en viss koppling där, eller hur? Att träd kan få rotskott och människor kan få barn. Så det är inte så komplicerat. Men när det i Bibeln står talas om delningen som ska uppstå en dag, ska det komma en delning av Isais stam. Så hade det en speciell betydelse. Och när den här tiden när Jesus skulle födas så var det faktiskt många som läste de här texterna och väntade på Messias. För de förstod att den här delningen, det är det som Gud sänder för att rädda oss. Och delningen, rotskottet, det lilla barnet, det talar Jesaja om redan på 700-talet före Jesus kom. Han skrev så här i Jesaja 53. Och två står det på det här sättet. Som en spedplanta sköt han upp inför honom som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyler ansiktet för. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Det här talar redan om hur Jesus skulle lida. Och dö. Delningen kom för att göra en sak som ingen annan kunde göra. Jeremia, han levde 100 år senare på 600-talet. Det här är en historielektion med samma. 600-talet före Kristus. Och då skriver han i 23 och 5. Jeremia 23 och 5. Se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig delning uppstå. Växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. Så man hade en stor förväntan på att en dag ska det hända någonting. Gud ska göra någonting i vårt land. Och Sakarja, en profet till som finns i Gamla Testamentet. Alldeles just för en Matteus kommer där. På 500-talet så skrev han så här. Det var egentligen Gud som talade till profeten Josua. Och han sa mycket annat. Men han sa bland annat det här. Säg, jag ska låta min tjänare delningen komma. så har ni fått smaka på ordet telning. Så när ni åker hem nu så kan ni sen berätta för dem ni träffar. Nu vet jag vad ordet delning betyder. Vad man lär sig bra saker i kyrkan idag. Det kan vara nyttigt när man talar om julen någon gång. Nej, men det här var alltså så att säga det som man förväntar sig. Det ska komma ett barn. Det ska födas ett barn. Och ni vet när Jesus sen föddes och de vise männen kom för att hylla honom, så for de till Herodes och han anlitar sina skriftlärda. Och de hittar i Bibeln att flera hundra år före så hade profeterna skrivit om att Messias ska bli född i Betlehem. Okej? Så de visste en del om vad som skulle hända. Och det här visar att Gud, han handlar i historien. Han förverkligar sin plan. Visserligen var det ju inte så kul för Jesaja, Jeremia och Zakaria. De fick ju inte se det. Men de talade om det profetiskt. Och det hände. Och nu läser vi liksom facit baklänges. Och förstår att jo, de visste vad de pratade om. Nej, det visste de inte. Men vi vet att de talade om det som var sant. Vi ska läsa två bibeltexter som jag tycker är väldigt centrala naturligtvis när det gäller julens budskap. Jesaja, igen då, 9, verserna 1-7. Sätt er bekvämt och lyssna till Herrens ord. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Zebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje låter du bli talrikt, de ska glädja sig inför dig så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel, deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra det här. Det här var en profetia som sträcker sig väldigt långt, eller hur? Allt hände inte när Jesus kom och var som människa här på jorden. En del saker finns fortfarande kvar att hända. Därför att vi lever i en väldigt speciell tid. Vi lever i nådens tid. Det är en tid mellan det att Jesus kom, levde, dog och uppstod. Och den tid som fortsätter efter att han kommer tillbaks. Det är en tid när nåden erbjuds åt alla människor. Genom att den förkunnas så här i gudstjänsterna vid jul och hela året faktiskt. Nåden erbjuds fritt åt alla. Det är ett väldigt viktigt budskap som den kristna kyrkan har predikat genom hela historien. Och som den kristna kyrkan kommer att fortsätta med tills profetian, Guds handlande i historien, når sin fulländning. Spännande grejer. Vi ska läsa en annan sak om Herrens tjänare från Jesaja 42. Vi tar verserna 1-9. Se min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Han ska inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa. En tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Han ska inte förtröttas eller brytas ner förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt ut den, han som har utbrett jorden med allt som växer där, han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedna folken, för att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen, de som sitter i mörker. Jag är Herren, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder. Se vad jag förut förkunnade har kommit. Nu förkunnar jag nya ting. Innan de visar sig låter jag er höra om dem. Kommer ni ihåg när en del av den här texten lästes? Eller citeras snarare? Nej, den citeras i Matteus 12. Så skriver man om Jesus, just de här orden. Och hänvisa till Jesaja som skrev då 700 år tidigare de här orden om Herrens tjänare. Och nu börjar man, några människor i Israel börjar känna igen. Det var det här som Jesaja menar. Det är han som kom till oss och sa följ mig. Det är han som är Herrens tjänare som profeterna den tidigare talade om. Jesus han uppfyllde alltså de gamla profetiorna. Och så var det med honom också så att han uttala en del profetier om vad som skulle hända längre fram som vi ännu inte har sett, som vi är alltså på väg åt det hållet, eller hur? Och det är det som gör att det är så spännande att läsa Bibeln, det är ju det att den är faktiskt relevant. Den handlar inte om bara saker som hände för länge sedan. Det handlar också om saker som händer nu och vad som kommer att hända. Och det viktigaste budskapet som du ska ta med dig hem idag, det är det att Gud faktiskt inte har släppt greppet om historien, om människorna. Han fortsätter och handlar. Och han säger idag, den som kommer till mig ska jag inte kasta ut. Och den som tar emot hans kärlek får också löfte om att ingenting kan skilja dig från hans kärlek. Inte omständigheterna, inte andra människor, inte ens döden kan skilja dig från Jesu kärlek. Det är vad Bibeln talar om. Är det någonting vi behöver idag höra? Absolut. Åtminstone uppfattar jag det på det sättet. Vi tar ett bibelställe till och sen ska jag snart sluta. Jesaja 61 och från vers 1 där. Herrens, Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande. För att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. Lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och de ska kallas rättfärdighetens terebinter. Planterade av Herren till hans förhärligande. Ja, han fick ett fint, härligt, okänt ord igen. Terebint! Vad är en terebint för någonting? Någon som vet? Vad sa ni? Ja, det är någon form av träd som liknar en ek, och det stämmer. Det är ett träd helt enkelt. Inte så märkvärdigt alls, men ganska roligt att lära sig. Igen en ny sak från Bibeln. Herrens, eller rättfärdighetens terebinta. Jag såg en bild av den faktiskt då på Wikipedia. Och det är som, precis som en ek att den växer upp så här. Och så är det en stor krona med mycket skugga. Och poängen var ju det att de kunde växa liksom mitt i allt i ett öppet landskap. Och så fanns det en terebint. Och oj vad det var skönt att gå under terebinten och komma in i skugga från en heta brännande solen. Så terebinten gillar man. Man hade allt möjligt för sig under terebinten. Allt var bra, men en del var bra. Men i alla fall, vi kan låta det här ordet bara smaka på det här. Vad det här kan tänkas betyda. Rättfärdighetens terebinten. Jag tror det är för att erbjuda skydd och skugga i en het tillvaro. Det kan vara mycket bra bildspråk det här. Okej, var stöttar vi på den här texten senare? 700 år senare så läser en man den här texten. Vem läste den för 700 år senare? Jesus läste den. Ni vet, det är nästan alltid rätt svar i kyrkan. Eller hur? Vem gjorde vad? Jo, det var Jesus. Jo, Jesus han läste det här i Lukas 4. Läser han precis de här orden. Och så säger han. Nu är vi här. Nu är det händer det framför era ögon. Det här är precis vad profeten skrev om mig. Jag tycker det är ganska fantastiskt. Och vad är det han säger? Vad var det han sa? Herrens, Herrens ande är över mig. För Herren har smort mig till att predika ett glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig för att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta. Att ropa ut frihet för de fångna. Och befrielse för de bundna. Att predika ett nådens år från Herren. Vi lever alltså mitt i historien där Gud handlar och där han håller på att förverkliga sin plan att rädda människor som söker honom. Och det är ett nådens år. Och det här nådens år, den fortsätter. Ända tills Gud säger att nu får det räcka. Och det vet vi inte när det händer. Men vi lever alltså här i den här tidsperioden mellan att Jesus kom och förkunnade att nu är det nådens år. Alla som kommer till mig ska jag ta hand om. Alla som följer mig ska jag göra till Guds barn. Alla som tror på mig ska jag ge evigt liv. Det är det här budskapet som han börjar predika där. Som lärjungarna fortsatte med och som kyrkan har fortsatt med under århundraden. Och som vi fortsätter med så länge vi har någonting att, som vi orkar uttrycka, så säger vi det. Att det är nådens år, det är nu möjligt att ta emot Guds kärlek. Det är det som är julens budskap. Gud, han handlade då, han handlar nu och han kommer att fortsätta att handla tills hans plan är fullbordad. Och vad är då budskapet till oss idag? Förutom att vi får en liten sån här förståelse av historiens liksom gång och vad som händer i världen. Det är viktigt att förstå att Gud har inte lämnat världen. Han är här. Och för den som vänder sig till honom finns det liv och glädje och frihet. Det där underbara livet. Mitt i striden, mitt i kampen, mitt i den här världen som vi lever i, så finns det ett inre liv från Gud. Som ger oss ett annat perspektiv. Om julens budskap gör någonting med oss, så ger det ett annat perspektiv på tillvaron. Vi är inte beroende av vårt eget förstånd. Vi är inte beroende av alla nyheterna vi läser. Och alla förståsigpåare som ger sina analyser. Utan vi får lyssna in vad Bibeln säger. Om vad Gud har tänkt med vår mänsklighet. Med vår historia. Med ditt liv och mitt liv. Så idag är det en inbjudan igen till dig att förnya din relation till Jesus. Säga: Jesus, jag är tacksam för att du kom. Och jag är så glad att jag fått höra om dig. Tänk att jag får gå till kyrkan och höra nådens budskap. Nådens år gäller för mig idag. Det är någonting som är värt att tacka Gud för. Och behöver du på något vis förnyas i din kärlek till Jesus, så har du en möjlighet också idag att säga till Jesus, tyst och stilla i ditt hjärta, i din sinne, i din tanke, eller högt och ljudligt så alla hör. Nej, det vågar ju ingen, men i alla fall. Jesus, tack för vad du har gjort för mig. Tack för att jag får komma till dig. Tack för att jag får följa dig. Och jag får uppleva nåden ifrån himlen. Är det inte värt ett litet tack, eller hur? Ja, ska vi tacka Herren. Och så får du be i ditt hjärta. Jag menar dina läppar, precis som du själv tycker funkar bäst för dig. Men vänd dig till Jesus och säg: tack Jesus för att du kom. Tack för att du predikar nådens budskap till mig. Och tack för att jag får vandra tillsammans med dig hela livet. Tack Jesus Kristus. Tack för att du kom, Herre. Och visa att profeterna hade rätt. De visste vad de pratade om. De hade fått höra från Gud ett budskap som gällde den tid när du kom, Herre. Och tack för att du själv också visar på bibelställena som visar att de stämmer. Att Gud handlar i historien. Gud förverkligar sin plan. Tack för att du är det största tecknet på att Gud handlar med oss, Herre. För att frälsa oss, för att rädda oss, för att ge oss frihet. Ge oss ett nytt perspektiv, ge oss hopp för framtiden och tro på livet, Herre, med dig. Och nu ber jag, Herre, för var och en som i sitt hjärta känner att de vill förnya sin kärlek till dig. Att de verkligen får uppleva din närhet, din godhet. Och blir uppmuntrade av julens budskap idag. Tack för att vi får fortsätta vandra med dig. Tack för att du är med oss hela livet, Herre. Tack för att du inte har lämnat oss ensamma. Utan du kommer till oss. Amen.